Ja, varmt välkomna till kvällens föredrag i serien Vad är kristendom? Ämnet ikväll är äktenskapet och vi ska försöka belysa det här ämnet utifrån Bibeln och den lutherska bekännelsen. Därmed kommer ett annat att sägas som kanske ganska sällan sägs nu för tiden, eftersom Bibelns belysning av det här ämnet inte alltid får komma till tals. Vi ska börja med då att stryka under att äktenskapet enligt Bibeln är en gudomlig ordning. Det är inte likgiltigt hur man ordnar förhållandet mellan man och kvinna, utan Gud själv har givit äktenskapet. Han instiftade det redan från begynnelsen när han i Edens trädgård gjorde en kvinna åt mannen och förde henne fram till honom och välsignade deras förening så som ett kött. Det läser vi i Bibelns första bok, kapitel 1, 27-28 och andra kapitlet, verserna 18-24. Och enligt Guds vilja skulle denna institution öka bådas lycka, och den skulle finnas kvar bland människorna också efter syndafallet. Det ser vi av Jesu undervisning i Matteus 19:4-6. Och Gud förenar allt jämt en man och en kvinna till man och hustru, och han skyddar denna förenings helighet i det sjätte budet. Den är en hjälp mot otuktssynder, säger aposteln Paulus i första Korintherbrevet 7, verserna 2-9. Och äktenskapet ska hållas i ära bland alla, läser vi i Hebreerbrevet 13, vers 4. Skriften prisar också den man som har hustru och barn i till exempel Saltaren 127 och 128. Kristus själv hedrade äktenskapet genom sin närvaro och sitt vinunder vid bröllopet i Kana, som vi läser om i Johannes 2, vers 1-11. Och i de lutherska bekännelseskrifterna står det en hel del om äktenskapet, bland annat därför att den romerska kyrkan ju förbjuder äktenskap för präster. Vi läser i Augsburgska bekännelsens 23 artikel: Gud bjuder oss att hålla äktenskapet i ära. I alla välordnade samhällen, till och med bland hedningarna, har lagarna omgivit det med stor ära. Och i försvarsskriften, apologin till Augsburgska bekännelsen, 23 artikeln, stycke 7, där står det så här: För det första lär oss första Mosebok att människorna är skapade att vara fruktsamma, och det ena könet har därför med rätta böjelse för det andra. Vi talar här nämligen inte om den onda begärelsen som är synd, utan om den böjelse som skulle ha funnits i den ofördärvade naturen och som man kallar naturlig kärlek. Och denna kärlek, var med det ena könet har böjelse för det andra, är förvisso en gudomlig ordning. Och jag ska ta ett citat till ur apologin till artikel 23, stycke 14 och 16. Där står det: För det tredje, Paulus säger, för att undgå otuktssynder må var man ha sin egen hustru. Detta är en uttrycklig befallning som gäller var och en som inte är särskilt skickad till celibat, alltså att leva ogift. Föreskriver inte Paulus här att det som inte har återhållsamhetens gåva ska ta sig hustrur? Han tolkar nämligen strax efteråt sig själv då han säger: det är bättre att gifta sig än att brinna. Och slutligen också i det 19 stycket: om återhållsamheten var möjlig för alla, så krävdes ju inte därtill någon särskild gåva. Men Kristus framhåller att återhållsamheten nödvändigtvis förutsätter en särskild gåva, och sålunda tillkommer den inte alla. Det var några citat ur den lutherska bekännelsen. Äktenskapet är inte ett sakrament. Det är det nästa vi ska stycka under. Äktenskapet är inte ett sakrament. När kristna gifter sig så tar de emot äktenskapet med tacksägelse till Gud och vill helga det genom Guds ord och genom bön, som det står i 1 Timoteus 4:5. Men äktenskapet är inget sakrament, det vill säga det ger dem inte någon särskild nåd. Ett sakrament är ju ett medel som Gud har instiftat genom vilket han ger oss sin nåd. Så är det inte med äktenskapet. Det kallas visserligen i Efesierbrevet 5:32 för en hemlighet. Och termen mysterion eller hemlighet brukar ju användas om sakrament. Men när äktenskapet kallas en hemlighet så är det inte därför att det förmedlar en särskild nåd, utan därför att ett rätt förhållande mellan man och hustru förebildar förhållandet mellan Kristus och hans kyrka. Liksom den borgerliga styrelsen så tillhör äktenskapet det världsliga regementet, inte det andliga. Och i bekännelsen står det så här: emedan denna skapelse eller gudomliga ordning i människan är ett uttryck för den naturliga rätten, jus naturale, har det lagkunniga klokt och riktigt sagt att förbindelsen mellan man och kvinna tillhör den naturliga rätten. Apologin till artikel 23, stycke 9. Och vidare: äktenskapet har inte först i nya förbundet blivit instiftat, utan redan i begynnelsen vid människosläktets skapelse. Det är visserligen förordnat av Gud och har även med sig löften, men likväl inte sådana som hör till det nya förbundet, utan till det lekamliga livet. Stycke 14. Och så då att leva ogift respektive att leva i äktenskap, eller med andra ord celibat kontra äktenskap. Celibat är inte befallt av Gud och kan därför inte betraktas som något finare och heligare än äktenskapet. Det har ju den romersk-katolska kyrkan velat göra gällande. Pauli råd till de ogifta i 1 Korinthierbrevet 7, vers 1, 8, 38 och 40, att förbli ogifta, kan ju synas då strida mot vad jag nu sa. Men detta råd som aposteln ger ska ses i ljuset av vad han säger i den 26:e versen. Där säger han: jag menar alltså med tanke på den nöd som står för dörren, att den människa gör väl som förblir så som hon är. Alltså med tanke på den nöd som står för dörren. I vissa situationer kan vi än idag rekommendera våra unga att det är bättre för dem att inte gifta sig. Men inte alla är skickade att leva i celibat, att leva ogift. Det ser vi också av Jesu ord i Matteus 19, 11 och 12. Eftersom inte alla har fått från Gud återhållsamhetens nådegåva. 1 Kor 7:7. Det är en nådegåva från Gud, återhållsamheten. Och Guds ord i 1 Mosebok 2:18 är alltjämt sanna: det är inte gott att mannen är alena. I strid med Guds ord förbjuder den romerska kyrkan prästäktenskap som något syndigt. Att förbjuda äktenskap räknar emellertid skriften till, citat, onda andars läror. Så står det i 1 Timoteus 4:1-3. Paulus var förmodligen inte gift, men han stryker under rättigheten att ha en hustru. Skulle inte vi har rätt att få som hustru föra med oss på våra resor någon som är en syster, vi lika väl som de andra apostlarna och Herrens bröder och särskilt Kefas, frågar han i första Korinthierbrevet 9:5. Och när Paulus i första Timoteus 3:2 skriver att en biskop ska vara en enda kvinnas man, så förbjuder han bigami, inte ett andra äktenskap. Vad ska vi då säga om polygami? Polygami. Enligt Jesu ord i Matteus 19:4-6 ska äktenskapet endast bestå av två, en man och en kvinna. Dessa två är, citat, inte mer två utan ett kött, heter det i anslutning till första Mosebok 2:24. Detta sägs i Matteus 19:6. Nu berättar ju ändå skriften om att fäderna i gamla förbundets tid ganska ofta hade mer än en hustru. Och det ges inte i gamla testamentet någon direkt bestraffning eller förbud för detta, men inte heller någon sanktion av polygamin. Mose lag tar med i beräkningen att polygami kan förekomma och ger regler för hur en man ska förhålla sig om han har två hustrur. Citat, en som han älskar och en som han försmår och båda har fött honom söner. Det läser vi i femte Mosebok 21, 15-17. Döden upplöser äktenskapet. Det framhåller Bibeln. Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man så länge denne lever. Men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen. Alltså, om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör, då är hon fri från lagen, så att hon inte är äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Romarbrevet 7, 2 och 3. Och i första Korinthierbrevet 7, 39 skriver aposteln samma sak. En hustru är bunden så länge hennes man lever, men när hennes man är avsomnad står det henne fritt att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Så ska jag säga något om förbjudna äktenskap. Under människornas första tid på jorden måste med nödvändighet enligt Bibeln äktenskap mellan nära släktingar förekomma. Det följer av att hela människosläktet härstammar från en man och en kvinna. Men i Mose lag förbjuds äktenskap med någon nära blodsförvant, som det står. Och som exempel nämns fader, moder, faders hustru, syster, sondotter eller dotterdotter, faders hustrus dotter, faders syster, moders syster, faders broder, faders broders hustru, svärdotter, broders hustru, hustrus dotter, sondotter eller dotterdotter, eller hustrus syster medan hustrun lever. Tredje Mosebok 18, 6 till och med 18. Och det ges exempel på förbjudna led. Också i tredje Mosebok 20, 11-21 och femte Mosebok 27, 20-23. Där nämns faders hustru, svärdotter, både en mor och dotter, syster, moder, faders syster, farbroders hustru, broders hustru, svärmoder. Nu har de här förbjudna leden utökas i den romerska kyrkan. Man har infört ytterligare bestämmelser med förbud för äktenskap där det råder så kallat andligt släktskap. Om detta säger den lutherska bekännelsen. Då dessa stiftat vissa orättfärdiga äktenskapslagar och i sin rättsskipning följer dessa, är det även på grund härav nödvändigt att inrätta andra domstolar. Ty bestämmelserna om andligt släktskap är orättfärdiga. Orättfärdiga är också den förordningen som vid äktenskapsskillnad förbjuder den oskyldiga parten att gifta sig. Det är i traktaten om påvens makt och överhöghet, stycke 78, bekännelseskrifterna sidan 353. Enligt Matteusevangeliets femte kapitel, 32 vers och 19 kapitlets 9 vers får man inte gifta sig med en person som är olagligt skild. Och på grund av faran för avfall från den sanna tron varnas en kristen för att gifta sig med en hedning eller en person av annan tro. 5 Mosebok 7, 3-4 och 1 Korinthierbrevet 7, vers 16. Och där är på tiden att vi ställer frågan, vad är ett äktenskap för någonting? Vad är ett äktenskap? Ja, äktenskapet som ett civilt borgerligt stånd bestäms av statens borgerliga lag och kan vara olika i olika länder. Som civilstånd inför människor börjar äktenskapet med vigselceremonin, vid vilken en myndighetsperson förklarar som man och hustru en man och en kvinna som är överens om att gifta sig och som har fått intyg att de kan gifta sig med varandra. Äktenskapets natur och väsen som en gudomlig ordning kan vi endast lära känna från Guds ord. Avgörande är det ömsesidiga offentliga samtycket med avsikt att höra ihop som man och hustru för hela livet. Det är genom deras offentliga ömsesidiga samtycke som Gud förenar dem i ett äktenskap. Myndighetspersonen endast konstaterar vad som nu skett genom deras offentliga konsensus eller samtycke. Det är alltså viktigt att ha det klart för sig. Äktenskapet är inte alltså en privat sak, något som kan ingås hemligt. Det är inte bara ett yttre kamratskap som kan upplösas när man inte trivs ihop längre, när man så önskar. Utan det är enligt Bibeln fråga om en livslång och intim förening. Endast inom denna intima förening hör enligt Bibeln det sexuella samlivet hemma, vilket bär frukt i släktets fortplantning. Första Mosebok 1:28. För att undgå otuktssynder, skriver aposteln, må var man ha sin egen hustru och var kvinna sin egen man. Mannen giver sin hustru vad han är henne pliktig, sammalunda och hustrun sin man. Hustrun råder inte själv över sin kropp utan mannen. Sammalunda råder inte heller mannen över sin kropp utan hustrun. Drager inte undan från varandra om inte möjligen med båda samtycke till en tid för att ni ska ha ledighet till bönen. Kom sedan åter tillsammans så att Satan inte frestar er då ni nu inte kan leva återhållsamt. Första Korinthierbrevet 7, 2-5. Och i den lutherska bekännelsen heter det: böjelsen mellan könen är en av Gud i naturen nedlagd ordning och för den skull rätt. Varför skulle eljes båda könen vara skapade? Vi talar här som ovan sagts inte om den onda begärelsen, på latin concupiscentia, som är synd, utan om nämnda böjelse som man kallar naturlig kärlek och som den onda begärelsen inte är tagit bort ur naturen men som den kommit att uppflamma, så att ett botemedel numera är så mycket mera av behovet påkallat. Och äktenskapet är nödvändigt inte bara för fortplantningen utan även så som ett sådant botemedel. Detta är uppenbart och så säkert att det inte på något sätt kan rubbas. Detta står i apologin till artikel 23, stycke 12 och 13. Så kommer vi till ett känsligt ämne, nämligen det ömsesidiga förhållandet mellan man och hustru, enligt Bibeln. Det är ett känsligt ämne kanske därför att skriftens undervisning här är så allmänt ifrågasatt i våra dagar. Men här ska vi alltså lägga fram vad Bibeln säger i det ämnet. Det är ingen skillnad i man och kvinnas förhållande till Gud. Här är icke man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3:28. Man och hustru är båda arvingar till det eviga livet. Läser vi 1 Petri 3:7. Men i förhållande till varandra finns det en skillnad. Mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull, står det i 1 Korinthierbrevet 11:9, för att vara en hjälp, en sådan som honom höves, 1 Mosebok 2:18. Kvinnan ska åtrå sin man och han ska råda över henne, enligt 1 Mosebok 3:16. Och i Efesierbrevet 5:23 läser vi: en man är sin hustrus huvud, så som Kristus är församlingens huvud. Men männen ska inte vara hårda mot sina hustrur, utan citat: älska era hustrur och var inte bittra mot dem. Kolosserbrevet 3:19. Ni män skall på förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet, står det i 1 Petri 3:7. Älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne, Efesierbrevet 5:25. Männen är pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhuldar man det som Kristus gör med församlingen. Efesierbrevet 5:28-29. Hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad. Efesierbrevet 5:33. Ni hustrur underordna er era män, för att också de män som till äventyrs inte hörsammar ordet må genom sina hustrurs vandel bli vunna utan ord, när de ser den rena vandel som ni för i fruktan. Eder prydnad vare inte den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i eder klädedräkt. Den vare fast mer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende. Ty detta är dyrbart inför Gud. På sådant sätt prydde sig ju också fordom de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män. Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom herre. Och hennes barn har ni blivit om ni gör vad gott är och inte låter er förskräckas av något. 1 Petri 3, 1-6. Bibelns undervisning är alltså entydig och klar i detta stycke. Så lär Bibeln att äktenskapet ska vara en livslång förening. Fastän äktenskapet har ingåtts genom ett frivilligt samtycke, så kan det inte upplösas när man önskar det, när helst man vill. Bibeln säger, och det citerades märkligt nog också här om kvällen i Café 18 av programledaren, när en före detta biskop uttryckte sig oerhört fritt och liberalt i de här styckena. Då tyckte programledaren att det gick lite för långt. Så tog han fram Bibeln och sa: det står ändå i Bibeln, vad nu Gud har sammanfogat, det skall människan inte åtskilja. Det står här i Matteus 19:6. Ja, så kan det gå. Det faktum att domstolar enligt borgerlig lag medger skilsmässa bevisar inte att sådana separationer är godkända av Gud. Gud upplöser äktenskapets band genom endera partens död. Det visade vi förut. Romarbrevet 7:1-2 till exempel. Äktenskapet fortsätter inte i himmelen som mormonerna lär. Bibeln säger, vid uppståndelsen tar män sig inte hustrur, inte heller ges hustrur åt män, utan det är då som änglarna i himmelen. Matteus 22:30. Varje upplösning av ett äktenskap som har åstadkommits av en människa inbegriper en synd från den parten som har orsakat en sådan separation. Och då ska vi gå in på ämnet skilsmässa. Det ömsesidiga samtycket att bli man och hustru, det som är äktenskapets grund, innefattar ju löftet att älska varandra i nöd och lust till dess att döden skiljer dem åt. Äktenskaplig otrohet är därför en svår kränkning av detta löfte. Men i sig självt bryter detta inte det äktenskapliga bandet. Men det ger enligt Bibeln åt den oskyldiga parten rätten, inte skyldigheten, men rätten att för denna synds skull formellt upplösa äktenskapsförbundet genom att erhålla skilsmässa. Det står så här: var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan sak skull än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Matteus 5:32. Om något annat skäl är orsaken till skilsmässan, då begås äktenskapsbrott både av den klagande genom att äktenskapet upplöses och av den anklagade som tillåter upplösningen på icke-bibliska grunder. Den som för någon annan orsak skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tar sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott, säger Jesus i Matteus 19:9. Den som av någon anledning förskjuter sin hustru för någon annan orsaks skull än äktenskaplig otrohet är en äktenskapsbrytare inför Gud. Och den som gifter sig med en frånskild, en som har lämnat sin make utan bibliska skäl, han är skyldig till äktenskapsbrott. Matteus 5:32. Av dessa båda bibelställen framgår att när helst antingen en man eller en hustru är skyldig till otukt, har den oskyldiga parten Guds tillåtelse att skilja sig från den skyldiga. Men han är inte ålagd, befalld att göra det. Om möjligt bör han eller hon ju förlåta och så att de kan försona sig. Så har vi någonting som kallas för illvilligt övergivande. Och då är förhållandet ett annat. Här är det fråga om det som står i första Korinthierbrevet 7, den 15:e versen. Det är fråga om, som det står, att den icke-troende ger sig av. På grekiska apistos choritzetai. Den icke-troende, han sticker, han ger sig av. Avlägsnar sig bort ifrån den troende parten, vägrar att återvända och leva ihop med sin make eller maka, det vill säga i verkligheten sliter sönder äktenskapsbandet. Vad gäller då för den som har blivit ensam kvar, den troende ensamme? Jo, enligt samma ställe skall då inte den troende parten med tvång försöka få tillbaka sin icke-troende make eller maka. Han må ge sig av, står det. Choritzesto, står det på grekiska. Han må ge sig av. Och så står det vidare. En broder eller en syster är inte slaviskt bunden i sådana fall. Alltså en troende man eller kvinna är inte slaviskt bunden i sådana fall. Slaviskt bunden är de doulotai på grekiska. Står där alltså inte under ett tvång. Det betyder, han eller hon är då fri från den lag som binder man och hustru till varandra för livet. Den oskyldiga parten kan få skilsmässa formellt fastställd vid domstol och är då fri att gifta sig med en annan. Och så ska vi säga till sist något om frånskildas och äktenskapsbrytares nya äktenskap. Vid en skilsmässa är den oskyldiga parten fri att gifta om sig. Matteus 19:9. Den skyldiga parten får inte gifta sig igen så länge som den oskyldiga parten förblir ogift. Och det finns skäl att tro att en försoning kan komma till stånd. Ty det ligger i sakens natur att till exempel en skyldig make, om han ångrar sin synd, bör föredra att återvända till sin ursprungliga fru än att gifta sig med en annan. Men efter det att den oskyldiga parten har utverkat en formell skilsmässa och inte är villig att återleva tillsammans med den skyldiga parten, eller efter det att den oskyldiga parten gift om sig eller avlidit, kan den skyldiga parten ånyo gifta sig med Guds välsignelse, förutsatt naturligtvis att en sådan person är sant botfärdig och ångrar sin synd. Det här som vi nu talar om, det förutsätter naturligtvis en kristen församling som fungerar. Det vill säga, när synd i äktenskapet förekommer, att då församlingen får tillfälle att försöka reda upp det hela och att man är villig att rätta sig efter Guds ord. Det här som jag har sagt i det här föredraget, det passar naturligtvis väldigt illa in på en situation som vi till exempel har i Sverige nu, i en folkkyrkosituation där ingen som helst biblisk vägledning då regelbundet förekommer åt alla församlingens medlemmar, och där inte heller alla församlingsmedlemmar frågar efter vad Bibeln säger. Då blir det, kan ju nästan vad som helst uppstå, och det blir nästan omöjligt att reda upp det hela då utifrån Bibeln. Ja, det här är vad jag vill lyfta fram ikväll om vad Bibeln och den lutherska bekännelsen säger om äktenskapet. Ni har kanske märkt att alltså jag inte direkt har utsagt det, så är det alltså en viss skillnad i läran om äktenskapet när det gäller den lutherska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan. Enligt den romersk-katolska kyrkan kan inga som helst skilsmässor accepteras. När man ändå gör det, så sker det på en helt annan grundval än det som jag sa här. Nämligen på den grunden att man ogiltigförklarar det tidigare äktenskapet. Man kommer fram till att det var inget äktenskap egentligen, och därmed så kan man då upplösa det, för det var ju en nullitet och ett nytt äktenskap kan begynna. Hur har man då ställt sig till Jesu ord i Matteus 5:32-19:9, där ju ett undantag ges, som jag läste upp här ett par gånger. Skilsmässa förbjuds, men så ges ett undantag. Det står för någon annan orsaks skull än otukt. Det finns alltså ett skäl när ett äktenskap får upplösas. Ja, då har man försökt att tolka det stället så att det handlar inte om otrohet i äktenskapet, utan att det är någonting annat. Kanske så att äktenskapet inte blir ingånget ordentligt, därför att det visar sig att den ena parten är helt oförmögen att leva i ett äktenskapligt och sexuellt samliv, och då så har det ju inte ordentligt fullbordats, alltså kan ett annat äktenskap komma i fråga. Men det är en krystad och konstlad tolkning av det stället, och det är inte den tolkning som den lutherska bekännelsen ger, som ni hörde. Sen är det också så att enligt den lutherska bekännelsen så säger man inte så här: jo, det är tillåtet med skilsmässa, men du får absolut inte gifta om dig. Du har rätt att skilja dig från din man på grund av hans otrohet till exempel. Det går skriften med på, men du måste sen förbli ogift hela livet. Nej, det är inte den lutherska uppfattningen. Utan om äktenskapet är upplöst genom en skilsmässa som Gud tillåter, då är det upplöst. Och då är man alltså fri också att gifta om sig. Så har vi då det här fallet när då ett äktenskap upplöses genom att då den icke-troende parten stannar kvar i äktenskapet. Han bara försvinner. Och då är, som ni hörde, inte den troende tvingad att hela livet sitta ensam. Det här försökte vi förklara en gång för Uppsala Nya Tidning. När vi hade en konferens här i stan, tror det var för 2 år sedan. Och det blev hur galet som helst sedan i tidningen. Man vände på det hela så att det blev ungefär så här. Att om den troende parten inte trivs med den icke-troende så är det bara att sticka. Men så lär alltså inte skriften och inte aposteln i första Korintherbrevets 7:e kapitel. Därmed så sätter vi punkt då för det här föredraget.